Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkommen till Ridklubben-podden. Hej Beckis.
Hej Gry.
Hej Herr Nilsson.
Hej Herr Nilsson. Vår lilla gulliga stallkatt som ligger här.
Ja, stallkatten ligger och slaggar. Vi sitter i ett personalens förråd kan man säga.
Ja, men det är persedelrum och lite deras kontor typ.
Bland karbinhakar och fårskinspaddar och bett och träns och tyglar och allting.
Ja, jag gillar ändå ordningen här.
Det verkligen.
Det står lappar på varje låda vad de innehåller och sånt.
Verkligen, ordning och reda.
Verkligen.
Idag så ska ni få hänga med till Sweden International Horse Show. Första dagen för oss som vi var där på torsdagen,
ja,
så träffade vi ju Jens Fredriksson.
Ja, han har ju flera SM-medaljer och Europamästerskap. Och nu senast har det ju gått väldigt bra för honom i världskuppen.
Både Oslo och Verona har alltså rider världskuppen hur bra som helst.
Ja.
Har inget ridhus.
Nej, inget ridhus. Också helt sjukt.
Också helt fantastiskt. Alltså, ni kommer få höra, men jag hoppas att det framgår också i podden. Men vi var ju helt hänförda båda två. Man vill bara lyssna på honom prata.
Ja.
Allt han säger tänker jag ja.
Exakt. Alltså, man tänker ju att han besitter sån otrolig kunskap när det kommer till hästar. Så man vill ta del av allt. Det blir nästan baklänges för att man blir så här, gud, ska jag ens kunna, jag måste typ anteckna så att jag kan lära mig. Jag måste plugga glosor. Han är ju en otrolig hästmänniska.
Jag träffade Lisenbratt Fredriksson som ju är gift med Jens bror Peder Fredriksson, för han har också en bror som är världsetta just nu.
Exakt.
Och Lisa sa att vi var så fascinerade och tyckte att han var så himla bra, härlig att lyssna på och spännande att höra på. Och så att det, när han pratar om ridning, det är poesi.
Ja.
Och det är verkligen det.
Det är verkligen det.
Så att grattis till dig som har slagit på det här avsnittet.
Verkligen.
Och faktiskt ska vi säga tack till Jackson för att ni är med och gör det möjligt att vi kan göra den här podden. Det är vi jätteglada för. Jackson.se, gå in och kolla deras ridkläder och deras hästutrustning. Alltså de gör så fina saker.
Ja.
Och vi tycker så jättemycket om dem. Alltså, fina västarna som vi har, du har på dig Mary-kappan. Du sa i förra avsnittet att du inte hade hunnit prova Mary-kappan än.
Nej, nu använder jag den dagligen jämt.
Den är toppen.
Ja, och det är också bra för att nu, jag har ju inte så mycket stallet eftersom jag inte kan rida och operera mitt knä. Så nu använder jag den privat.
Ja.
Och jag ska göra det så mycket det bara går tills den blir en stalljacka sen när man har börjat vara i stallet mest.
Och som vi nämnde i förra avsnittet, om du hörde det, så träffade vi Alexandra och Karin som jobbar på Jackson och tar fram alla produkterna. Och det som var så roligt med att träffa dem var att hade inte fattat det.
Nej.
Men de är ju helt vanliga, höll upp sen. Men de är båda hästmänniskor och har haft häst hela sitt liv. Den ena var ju också hade varit ponymamma under många år, va?
Ja, men precis.
Och
den andra rider och utbildar unghästar.
Ja, och de föredrar dressyr, om jag minns rätt. Ja. Men det är också roligt, och det är de som tar fram alla produkterna. Och vi pratar, för båda vi älskar ju deras ridtights.
Ja.
Och ridbyxorna, de nya ridbyxorna är superhärliga. Men just tightsen, att de inte får andra ridtights, har vi både du och jag, Nicky, och vi har ju tre helt olika kroppar.
Ja.
Men vi alla tre har upplevt att andra ridtights vi har provat har en tendens att åka ner lite bak.
Exakt.
När man rider lätt eller hoppar, står i lätt sits eller så. Ja. Men de här Jacksons gör inte det. Och de blev så glada när vi sa det, för de sa att vi håller på med millimeter hit och en millimeter dit och testar och ändrar och drar någon söm och fixar någon grej. Det är så här precisionsarbete verkligen.
Ja, alltså otroligt fascinerande. Det är inte så att de bara har beställt en byxa på nätet och satt deras märke på, utan det är verkligen ett stort arbete bakom deras produkter.
Och då var det så kul att träffa dem, för det är de som verkligen sitter och gör det.
Ja.
Jag tyckte det verkade så himla roligt.
Ja, verkligen.
Och de gör det bra, för byxeridbrallorna sitter kvar.
Ja, de är otroligt sköna.
Ja, det är de faktiskt. Så tack Jackson, tack snälla ni för att ni är med.
På det här tåget.
Ja, verkligen.
Ja, det är roligt.
Oh, vet du vad? Vi var på ponnytävlingar i helgen.
Det var jättekallt.
Det var...
Jag är otroligt imponerad över att ni åkte.
14 minus tror jag det var.
Ja.
Alltså det var fruktansvärt kallt när vi kom fram.
Härliga bilder du hade lagt ut på vår Instagram. Om ni som lyssnar inte varit inne och tittat, så gå in och titta. Det är liksom frost i öron och...
Alltså Moni har så långa... Vår pony har så långa ögon, eller så här spröt under ögonen.
Ja.
Jätte, alltså så här tentakler.
Ja.
Jag har inte sett det på det. Jag såg det nu när de blev frostiga.
Ja.
Så som att de fick vit maskara. De var jättelånga.
Ja.
Kan det vara dåligt att de är så långa.
Nej, det är deras känselhår. Det är ju bra om de får vara långa.
Ja, nej, jag gör ingenting. Men så helt plötsligt såg jag dem och tänkte, men gud, ingen har sådär. Men vi var där, vi åkte, det var 2 timmars bilfärd bort. De skulle rida 2 klasser och frös ju liksom arsle av sig. Jag hade ju täckbyxor och jättetjocka skor och så det var ju lugnt. Men de här som sitter i små vita ridbyxor och kavajer och allting.
Ridstövlar.
Du vet, de hade förfrusit hårna och allting. Ja. Så båda, vi hade 2 ponnyer med oss, 2 tjejer och 2 ponnyer. Och båda var skitnöjda med sin första klass. De bara, vi vill ha vara med oss i andra klassen. Jag bara, tanken på att hoppa upp och börja rida fram igen. Det bara, det går inte. Nej. Så då tänker jag mig själv, sen har vi kört 2 timmar. Ska inte bara, och det gick skitbra. Nicky gick felfri och ledde en stund, men kom 5:a och var jättenöjd. Jag bara, ska vi inte bara, nu har vi flytet. Ska vi inte bara köra en klass till?
Ja.
Men samtidigt så tycker jag att det är så bra att de känner också att så här, fan, vi slutar på topp nu.
Ja.
Det är sista tävlingen för 2021. Nu skiter vi i det.
Ja.
Jag tyckte det var också ganska moget, eller vad man ska säga.
Jo, men verkligen. Och kanske så att det inte bara blir att jag måste tävla.
Nej,
utan att så
här, inte brosettjakten.
Nej,
utan
exakt.
Hon var jättenöjd för sin gröna och så åker vi hem.
Precis, det här var toppen. Det är lite kallt. Hästen var duktiga. Orkar vi? Nej, vi är nöjda så här.
Och så kan man, så, och hästen var, hon var så fin. Hon var så fin på framhoppningen. Hon var så fin på tävlingen. Så själv tänker man så här, fan, ska du inte?
Ja.
Nej, men hon tyckte det var, hon var nöjd. Det jag skulle säga var, när jag står på framridningen, då står en mamma där.
Ja.
Eller tränare, en mamma. Jag tänker att det står 5 mammor i mitten, ja, och höjer och sänker hinder.
Ja.
Och då så säger en, hon bara, för alla stod och sa att det var så kallt. Mm. Det var det alla sa. Åh, vad kallt det är. Åh, kallt det är. Ja. Åh, nu är du frisk. Åh, myggfritt. Åh, bla, bla, bla.
Ja.
Och så säger han, jag har fått det tipset att man ska ha plasthandskar inne i vantarna.
Nej.
Jag bara, det är vi. Det var ju våran podd.
Det var kul, var det så att hon hade hört det? Eller
det
hört?
Vet jag inte, men jag tog på mig den.
Ja. Det är annars, om hon tränar, det var ju Lina Dolk som gav mig det stalltipset. Så antingen tränar hon för Lina Dolk, eller så lyssnar hon på oss.
Exakt.
Vi tror att de lyssnar på oss.
Jag tänkte, det där har du hört från min podd, eller min och Rebeckas podd. Det där kommer från ridklubben. Haha.
Och det är ju det som är meningen, att det här ska sprida sig så att alla kan få lite tips.
Så som Lina Dolk sa, disk eller plasthandskar inne i ridhandskarna. Mm. Så fryser du inte om händerna. Jag har inte hunnit prova den, men jag köpte såna här plasthandskar, engångsplasthandskar. Så jag ska prova faktiskt.
Så det ska vi också ha när vi har antibit på våra tecken nu, när hästarna äter upp dem.
Ja.
För det är inte härligt att få antibit på i munnen. Om man får lite på fingret och råkar stå. Det smakar verkligen
jätteäckligt. Jag fick det, det var inte gott.
Det var inte gott. Men du, och på måndag ska vi hämta hem Kalesi.
Va?
Ja.
Jaha.
Det har jag inte berättat. Jag säger det nu.
Fölets mamma.
Exakt. Fölis fick ju...
Hej, hej.
Kom Anna-Karin här. Fölis fick en hovböld förra veckan.
Nej.
Jo, lilla plötsligt. Han var jättehalt.
Nej.
Men så var hovslagaren där och de började, det hade liksom kommit fram. För hovbölder kan ju vara i hoven och att de inte kommer fram och att de har halt och man får känna och klämma och kanske skära fram dem. Men den här hade spruckit ut, så de såg ju, okej, där har det kommit ut en hovböld.
Hur ser det ut?
Det blir typ som att det rinner ut var nästan i hoven.
Jag har aldrig haft.
Och ibland kan det komma upp vid kronranden eller bak vid ballarna, är ganska vanligt att det kommer ut. Och ibland får man skära ut dem under hoven. Liksom. Men och det är rätt skönt. Det är typ som att de har haft en finne i hoven. Du vet, det är inte skönt.
Nej.
Att gå på det. Och då är det otroligt skönt för dem när det väl kommer ut sen. Men då började de försöka gröpa ut och göra rent det där. Men Kingston tycker det är kul i 2 sekunder att stå still. Så då kom veterinären i fredags och drogade honom och så fick de fixa och dona med allt det där. Jag tänker att det också är bra att de blir hanterade och tittade av veterinären. Men du vet att så här...
Har han blivit lite mer välvilligt inställd till att bli pysslad med?
Jo, det går lite bättre att hantera honom nu. Men han är ju, han tycker att det är kul ett tag. Men så upplever jag ändå att det är med alla unghästar och som är barn också. De tycker inte att det är kul att sitta still länge. Och det gör ju inte han.
Hur gammal är Khaleesi?
Hon är 4. Hon fyller 5.
Så vad är planen med de andra med hästarna? Hur många hästar ska
vi? Ja, jag vet, vi har jättemycket hästar. Men Khaleesi blir ju mammas häst nu då, tills jag kan börja rida.
Ah, okay.
Och det vill mamma också. Hon bara, ska jag rida, då ska jag rida själv i 2 månader.
Ja, men det
blir
bra.
Och det blir perfekt, tänker jag, för då får mamma göra sin grej. Och hon är också ganska överviktig. Hon är väldigt tjock, hästen. Alltså, inte mamma, utan hästen.
Jag bara, du vill inte.
Nej, inte min mamma, utan hästen. Ja. Så hon behöver också banta och mamma ska börja tömköra henne och lära henne alla kommando, för att hon kan ju liksom ingenting. Men så hon ska komma hem och det ska bli jätteroligt. Jag ser fram emot det.
Ja. Gud vad spännande.
Ja, så får vi se.
Hela stallet fullt med unghästar plötsligt.
Ja, men jag vet. Jag vet inte riktigt mer.
Du skulle ha 10-årig tävlingshäst.
Ja, jag har det också. Men vi måste ju sälja någon.
Ja.
Vi får se vilken det blir.
Ja. Du bestämmer.
Det bestämmer jag. Gud vad jobbigt. Då kommer jag aldrig sälja någon. Nej, men de andra sköts ju bra. Det går ju bra liksom.
Ja.
Leo får vara lite läromästare här till Nicky och de andra tjejerna som hjälper mig och rider honom. Och Salsa rider mamma och Anneli lite. För hon är fortfarande behöver befästa saker och utbilda sig lite.
Ja.
Och Bravina rider också. Anneli hoppar lite bana nu för Lotta Björe.
Ja, och fick så, vad heter det, goda ord.
Verkligen. Hon är otroligt komplicerad och hoppar alla typer. Alltså vet, hon tittar inte på något. Hon är ju sån otrolig inställd. Jag löshoppade henne innan jag skadade mig. Och då så hade hon lite bråttom. Så jag sa prrr. Och då stannade hon. Och då tänkte jag, går fram nu och vänder henne. Och så börjar jag om igen. Nej, då klippte hon henne också i 1,40 i skritt. Typ stilla stående. Alltså vet, jag tappade hakan. Jag bara, varför filmade jag inte det här? Och så tänkte jag, nu kommer hon bli skitsur för att det här var jobbigt. Nej, hon fortsatte galoppet varv och tog den en gång till.
För säkerhets skull.
Okej, okay. Ja, det är den inställningen hon har. Så det är härligt.
Gud vad roligt. Ja, det här avsnittet, jag vet inte hur mycket du har klippt bort nu från när vi pratade med Jens.
Typ ingen, nej, ingenting.
Då kommer det ett långt avsnitt framför oss.
Just det.
Så att,
över en timme blir det.
Ja, men det går inte att sluta lyssna på honom.
Nej.
Så att, enjoy. Ha så kul.
Verkligen. Lyssna på det flera gånger, det har jag gjort.
Ja, roligt. Jag ska lyssna på det igen.
Ja.
Det börjar, vi sitter med Jens Fredriksson och det börjar med att han säger, jag kan er, jag har kollat upp er, har du researchat oss?
Nej, det har jag ju hört förut, vi har träffats i alla möjliga sammanhang och jag har hört din story där och så kollar jag upp lite igen och lyssnar lite igen på dig och sådär. Så att jag har nog ganska bra koll.
Du tackar inte jag till saker innan du... Innan
jo, det kan jag göra, men det, man vill ha lite, eller det är väl lite förberedd också.
Ja, helt, det var härligt. Mm. Det gläder mig. Jag höll på att säga, vad undrar... Nej. Hörru, vad roligt. Peppa, peppa. Jo, nu när vi träffas, då sitter vi på Friends. Sweden International Horse Show börjar idag. När den här podden kommer ut så vet vi sen hur det har gått under helgen. Det vet vi inte nu när vi sitter här. Så vad tror du om du ska titta in i kristallkulan lite?
Ja, men jag tror att jag kan ha ganska mycket svenska framgångar här. Det är väldigt bra startfält. Det är bättre än vad det brukar vara. Jag är väldigt glad. Jag har inte ridit här på ett ganska många år nu, så det är kul att vara här. Och jag har väl förhoppningar att kunna göra lite bra resultat med båda hästarna.
För det har ju gått väldigt bra här senaste tiden.
Ja, det har gått fint, det har jag gjort.
Hur, för det började ju med Oslo, där det kom trea.
Ja, ja, men så jag åker på tävling och sen så gör jag bara min grej helt enkelt. Jag är helt fokuserad på prestationen och sen resultaten blir ute efter hur bra de andra är och det kan inte jag påverka. Och sen åker jag till nästa ställe och så gör jag, har mina hästar och så rider jag dem och jobbar med dem. Och så tittar jag på banan och så går jag igenom den och så gör jag min grej.
Hur gör du för att inte bli distraherad då?
Det har man lärt sig med tiden liksom. Det är någonting som att inte fråga, inte titta så mycket på andra. Det kan man göra senare. Det är nästan alltid, det blir alltid nästan tokigt om man tittar på någon och ändrar plan. Så här, man, jag vet ju hur mina hästar fungerar. Jag vet hur jag rider. Jag vet hur jag vill rida en bana. Och så gör jag så. Det blir aldrig bra. Det är ungefär som man tänker sig om man går i skolan så här och så ska man skriva prov och så är man alltid dåligt förberedd och så tittar man på grannen och så skriver man av. Så vet man ju inte, har man inte lärt sig någonting.
Gud, vilken bra jämförelse. För det är ofta så där man kanske gör på framridningen eller framhoppningen.
Ja, jag tycker det är ungefär så det funkar. Men då har jag inte lärt mig någonting. Det är väl mycket bättre att jag läser på ordentligt, förbereder mig ordentligt och sen så tittar jag så här, nu ska jag precis göra mitt bästa, så gör jag det. Sen rättar läraren det där, så kommer man på oj, det där kunde jag ju inte och det där kunde jag inte, men det där kunde jag bra, så kan jag läsa på det där. Mm. Och så kan jag utvecklas och bli bättre. Det är precis samma sak när man rider. Att starten eller klassen, det är ett prov på det jag har övat på. Om inte det funkar så är det någonting. Antingen så har jag tagit ett för svårt prov mot vad jag klarar av, eller så har jag inte varit tillräckligt förberett med och läst på.
Jag skulle säga risken också om man tjuvkikar på bänkkamraten som det heter i skolan, om man skriver av den, är att den också har skrivit fel.
Ja, det också. Och så är det ofta. Eller skrivit på ett sätt som man inte om man förstår. Eller. Nej, så man ska försöka fokusera på sig själv och sin egen prestation, tycker jag.
Hur gör du då? Jag tänker att om du har lagt upp din plan hur du ska göra, tittar du på omhoppningen innan du ska gå in i omhoppningen?
Mm-mm.
Och hur mycket liksom kan du förändra efter vad du ser? Eller går du banan och du har en tydlig klar plan att här ska rida så här fort och de här svängarna?
Ja, det jag gör så.
Ja.
Så och sen så får man se hur långt det räcker.
Mm. Så du förändrar inte jättemycket egentligen om du ser att någon annan gör något?
Nej, men man kanske kan... Nej, nästan ingenting faktiskt. Nej.
Det, en gång i mitt liv då hoppade jag en A0 och då hade jag bestämt vilka vägar jag skulle gå och så kollade vi ungefär medeltiden och så hade jag bestämt att jag ska rida på den här tiden. För då var det också mer jag behövde träna på rytm och sådana saker. Och så prickade jag precis den tiden som jag hade tänkt mig och red om vägarna och då hade jag haft det tempot som jag hade haft. Men jag var också alldeles fascinerad över mig själv att men och det måste ju vara lite så som ni proffsen gör, tänker jag. Att ni har ju verkligen stegat varenda distans.
Ja, men jag har stegat. Jag tittar hur jag ska rida till ettan och sen stegar jag all. Det här är väldigt klart för mig. 10 språng eller 11 språng eller hur många språng det nu är. Det kan vara att man går så känner man okej. Okay, på den här linjen så är det bättre att rida 10 språng lite ytterbåge. För då kommer jag i rätt riktning in på nästa linje. Ja. Istället för att liksom, rida kanske lite framåt på 9 språng. För då hamnar jag liksom i fel riktning och så bryter jag, får inte samma rytm. Och så här, så att jag går banan 2-3 gånger ordentligt. Och det är där Peder som har varit en föregångare. Det var han som började med att riktigt tycker jag, det är säkert kanske andra som gjort det, men i min närhet, att riktigt, riktigt analysera banorna. Och då tyckte jag först att jag tyckte det kändes lite överdrivet.
För det var rida på så fort som möjligt på alla hinder.
Ja, men lite grann. Jag kanske gick banan och så lämnade jag kanske 40% improvisation och känsla. Liksom. Och så, men det blir inte lika bra. Det blir mycket mer osäkert. Det blir inte alls... Det blir inte lika bra. Det här är ett mycket bättre sätt att rida på. Att man rider.
Vilken nivå tycker du man ska vara på för att börja tänka så?
Det kan du göra från början.
Ja, för att jag tänker ju lite mer att kommer jag nära på den här, då rider jag på 10. Och kommer jag på ett stort språng in, då kanske jag kan galoppera på.
Jag har ju mig själv liksom. När jag går banan med Nicky så kan jag säga så här, men det beror lite grann på hur det känns. Om hon är på det här humöret, då kan du svänga direkt och gå innanför eller så går du utanför. Och det gör som du känner sig. Och så tänker jag när jag säger att, är det så bra? Nu är inte jag hennes coach, men det är jag som går banan med henne.
Men jag tror att det är bättre att bestämma sig för, och sen så bryr man sig inte så mycket om de andra. Och så blir man med tiden bättre och bättre på och rida, så kan man tänka sig okej, hade jag klarat den här svängen på träning? Har jag övat på den här svängen på träning? Ja, det har jag och jag klarar den, ja då är det inga problem. Men om jag aldrig har övat på den där svängen på tävling, varför ska jag göra den på träning? Varför ska jag göra den på tävling för? Så förberedelse tror jag är jätteviktigt. Och så lite överraskningar som möjligt tror jag är viktigt. Och det är någonting jag har utvecklat nu i den här sista vändan nu när jag har tävlat.
Hur tränar du för att lära dig bedöma avstånd? Jag vet att jag tjatar om det hela tiden, men jag tycker att det är så svårt att bedöma avstånd till bommar och till hinder.
Och du är ju inte ensam. Alltså det är otroligt många av våra lyssnare som verkar ha problem med just den här avsprångspunkten.
För jag kollade på du hade en klinik på YouTube som jag tittade på, och så galopperade du, hade lagt bommar på mitten på kortsidorna som du galopperade över. Och det var liksom 5-6 språng innan så hör jag igen säger, ja nu kom jag lite stort. Va? Eller om du sa såhär, nu blir det perfekt. Så hur kan han se det där? Jag vet ju det när det
är ett galopp från...
Nej, jag hoppas av. Hur kan man träna på det?
Genom att öva.
Ja.
det är ju som att läsa ungefär. Ja. Alltså jag håller på att lära Filippa att läsa nu. Och då så stavar hon de där liksom orden som man säger rida. Jag ser ju att det står rida där. Därför att jag har övat massa. Ja. Men om ett tag så kommer hon se att hon behöver inte säga rida och sen säger hon rida. Då kommer hon säga rida och sen så kommer hon läsa det och sen kommer hon se det och sen kommer du läsa massa ord.
Man det är bara precis, ser ordet, ja,
det är samma sak. Du måste öva bara helt enkelt. Och så måste man varje gång ha en känsla för hur man kommer. Så det där, alltså det kommer man inte undan att kunna ha en känsla för avståndet och avståndsbedömning. Men sen är jag är ju den uppfattningen att man kan inte komma fel. Det är en del säger att jag kom fel. Nej, det kan man inte göra. Men man kan understödja den distansen som dyker upp felaktigt. Men du kan i sig inte komma fel. Däremot så, om du säger att nu ligger jag på en väldigt tidig distans. Ja, då får du understödja. Tryck på lite. Eller nu ligger jag på en väldigt kort distans. Ja, då får du upp säga oho. Eller så kommer du på en helt normal distans här. Då kan du ju mer eller mindre vara still och bara understödja hästen till hindret. Så att det viktigaste är kanske inte avsprångspunkten i sig, men det kanske viktigaste är balansen och rytmen och tempot innan ridning. Men sen måste du få en känsla för vad hästen kommer ta av. Därför att om du kommer jättenära, lutar framåt och smackar på, då det är som att fälla krokben för hästen. Och kommer du jättestort och säger och inte gör någonting, ja, då blir det också svårt för hästen. Så du måste kunna ha förmåga att understödja de distanserna som dyker upp.
Och därför är det kanske bra om man är oerfaren själv och har en erfaren häst som har gjort det här mycket och kan hjälpa en lite med distanserna.
Ja, absolut. Men du kan ju öva på en bom på marken, sliter ju inte på hästen. Nej. Det kan du ju göra när du sitter och arbetar. Man kan ju vara ute och galoppera och se, okej, där är en liten stock eller där är en rot. Eller kan ju bara sitta, okej, kan låtsas att du rider till en skugga och bara göra en anridning på den. Fast inte hästen svarar upp på den, så kan du jobba med det där hela tiden.
Ja, exakt. Och jag vet, du är ju väldigt populär och bra med unghästar och dess utbildning. Hur tänker du där då? Hur mycket stöttar du unghästarna i anridningen till hinder? Vill du att de ska tänka lite själva eller tycker du att ryttarna ska hjälpa dem fram till en...
Ryttarna ska hjälpa hästen med riktningen så den vet vart den ska någonstans. Den ska se att hästen är i en bra balans så den bär sig själv och ryttaren. Det är ganska lång tid för en häst att kunna göra det.
Ja, jag tänker 4-åring är inte alltid så lätt att hitta balans och sväng.
Men då ska du inte hoppa för en hästen kan vara i balans.
Nej.
Och sen ska du hitta en så bra rytm du kan. Och en del 4-åriga hästar, de kanske behöver till och med byta av till trav och hoppa från trav och landa och galoppera vidare. Därför de klarar inte av att bära sig hela vägen fram. Och ju mer hästen kan vara med liksom, och taxera, och ju bättre är det. Så på den unga hästen ska du vara följsam.
Ja.
Ska du vara. Och så inte hoppa så högt, hoppa lågt så att den lär sig.
Tycker du att folk stressar med unga hästar?
Ja, tycker jag.
Ja, jag hörde ju här tidigare att du tävlar ju nästan bara hingstar. Mm. Om du tycker att de har där att göra i de här årgångarna. Mm. Men inga andra hästar.
Nej. Ja, om jag vill sälja någon häst så kanske jag rider den där. För att det är ett bra säljfönster.
Ja.
För att om jag upptäcker att den här hästen är inte så bra så den blir, kommer inte passa mig. Men det är kanske en jättebra häst för någon annan. Och det där måste man också komma ihåg att jag vill ju ha hästar som är otroligt känsliga och otroligt mycket kapacitet i. Som kanske är en helt värdelös häst för någon annan. Och den hästen jag kanske inte vill ha, det kanske är världens bästa häst för en ryttare som vill hoppa upp till 140 eller 150. Men den är liksom lite lugnare.
Ja.
Så att det är ju... Det är ibland säger man så, men om jag har en häst som jag känner att nej, den här hästen, den har inte det riktigt som jag söker, då kanske jag, om jag äger den, då rider jag ungers championat, för det är ett säljfönster, men det har ingenting med direkt med utbildningen att göra.
Nej. Men om man tänker lite då, hur matchar du en 4-åring?
Ja, den går på beta och så rider du in den. Jag rider dem knappt.
Nej.
Och när de är 5 rider de inte heller så mycket. Vi har 3 5-åringar hemma. Ingen. Ja, då, kanske en har hoppat 1,20, en har hoppat bara 1 meter och en har hoppat 1,10 och resten 1 meter. Och det är 3 stycken blivande svåklasshästar. För det är inget bråttom.
Nej. Du tänker att de ska ju hålla sig när de är 10 och
prestera. Och sen så jag förstår inte varför man ska hoppa så högt för. 1,20 är ganska högt.
Ja, det håller jag med om.
Ja, och på en 5-åring då som är svår och korta och länga.
Ja.
Så jag kan se det om man... Ett syfte att utbilda hästen mot försäljning. Och självklart en hing som behöver visa upp vad den går för och kunna visa sig i årgångskampionatet. Självklart ska den kunna göra det och visa att den duger. Annars kanske inte den ska vara hingst.
Yeah.
Så det är också viktigt att aven går framåt. Men om jag har en häst som jag vill att den ska vara som bäst och kanske medan den är 12 och 17, då är en hopphäst som bäst om den är rätt utbildad. Vad spelar det för roll? Vad den gjorde när den var 4 och 5? Den ska ha gått på olika underlag. Man ska se att den får bra hovar. Ska se att den inte får några onödiga skador. Ska se till att den stärker upp sin kropp. Lär sig gå i en bra form. Rider den ut i skog och mark. Se till att den lär sig hoppa alla typhinder. Och sådär.
Ja, men, så skrota på och träna. Och också hålla koll på hur de växer, va?
Ja, det känner man ju. Att om de växer och tappar balansen. Låt dem vara då.
Vad ställer du av dem några månader och låter dem vila lite?
Ja, får de vila lite grann. Man får följa individen.
Ja.
Och en del hästar lite tidigare, men de är egentligen inte helt färdigvuxna förrän de är 7.
Nej.
Om man säger helt.
Men hur tänker du då? För du gillar ju lite nerviga hästar som har mycket blod i sig. Och de kanske är lite svårare att rida in.
Ja.
Eller? Det tar lite längre tid och kräver. Tar du dem, tycker du att det är bättre då att du kanske tar dem och lite mer regelbundet en kort tid och sen ställer du ut dem på bete och sen tar de en period till? Eller har de hemma och kanske rider en dag, vila en dag, rida en dag, vila en dag?
Alltså, man ser en 4-åring kanske vi rider 3-4 dagar i veckan.
Ja.
Och gärna att om du ska hoppa en 4-åring till exempel, så gärna att du gör precis samma övning dagen innan men bara bomma på marken.
Mm. Så känner de igen sig.
Ja, så känner de igen sig. Då har de travat över det där. Kan du göra det trav första dagen. Och så nästa dag så kommer du dit och så gör du i galopp. Lite upphöjt, då får du inga stopp eller du får inga problem. Undvik att utsätta hästen för svårigheter eller överraskningar. Skola den så att det blir lätt och lustfyllt. Den viktigaste egenskapen för en hopphäst är att den har hoppglädje.
Ja.
Och den ska hoppa hela sitt liv.
Ja. Gud, det låter så enkelt och självklart när du säger det, så tänker jag bara, ja men det är klart.
Ja, men de säger,
det är klart,
men,
det är så man ska göra.
Men de säger att jag har en duktig fotboll.
Man vill inte sätta dit
den. De säger att i fotboll till exempel, om du har en riktigt duktig, talangfull 12, 13, 14 år i fotbollsspelare. Om du ser till att den spelar match 3 dagar i veckan och tränar 2 gånger om dagen, så vet du när den är 15 så är den slut. Ja. Det kommer inte bli någonting av den fotbollsspelaren. Utan då måste den tränaren säga nu här, så lägger vi in lite annan typ av träning. Och en viktig bit är återhämtning och vila. Ja. Gå hem och sköt din skola ordentligt. Du får bara träna 3 dagar i veckan. Ja. Du får bara spela en match i veckan. Ja. Och du kanske inte ens ska spela båda halvlekarna. Nej. För vi är rädda om dig. Ja. Vi vill att du ska vara 25 år och spela landslaget och bli jävligt duktig. Mm. Om du har vunnit Kalle Anka Cup 17 gånger, liksom, det spelar ingen roll. Det är inte det som är det viktiga. Nej. Och det är precis samma sak när du skolar en häst. Du säger, här har vi en talangfull individ. Den ska vi bygga upp omsorgsfullt med känsla. Vi ska ge den positiva erfarenheter mentalt. Och vi ska bygga upp den fysiskt. Så att när den är 12 år så är den stark i kroppen, sund och fin och aldrig varit hos veterinären. Och den älskar att hoppa. Ja, då har du en vinnare.
Ja, för det ser man ju också i startfältet, att det finns ju så mycket olika typer av hästar nu. Och det är ju inte alltid den som har den bästa tekniken som vinner. Utan det känns som att det är så mycket mentalitet också och den här glädjen att
de vinner. Det är bara mentalitet. Så en häst som vill hoppa och som har blod, den listar ut hur den ska göra med sin teknik. Ja. Det där med teknik, det är lite grann av make-up, ja. Om man säger. Det är lite fake. Så här. Det är jättefint med en bra teknik, men vad spelar det för roll om den har jättebra teknik och inte den vill hoppa?
Nej.
Och en riktig häst som verkligen vill hoppa, den listar ut hur den ska göra det där och hantera den där tekniken.
Markan, din häst, den är ju otroligt fin och den har ju du utbildat själv till den nivån den är på idag, eller hur?
Jag gör ju med alla hästar.
Ja. Och hur, när började du tävla den?
Jag red Breeders när den var 5.
Ja.
Och sen så red Caroline Bårer när den var 6. Hon var andra års elev på Strömsholm.
Ja.
Och sen gör jag när den var 7. Eller för 6 på hösten. Och sen
visste
så...
du direkt att den där, det kommer bli en häst?
Nej. Men den är het, va?
Ja, den är het.
För jag såg nu ritten för Verona, tror jag. Den gick nästan på sniskan mot den där jättehindren. Bytte galopp, ett galopp sprang kvar. Bytte en galopp och höll på. Jag bara, nej!
Han är vass. På ett bra sätt.
Ja.
Världens sötaste häst.
Ja.
Han, är så, alltså, han skulle aldrig bitas eller sparkas. Eller, men han kan vända om och skena åt andra hållet.
När man leder den och så också? Eller när
mest när man sitter på.
Så
Perfekt!
Ja. Jag gillar det, som har det där nervet i sig.
Ja.
Nu en bra häst gör en väldigt sällan besviken. En bra häst, när det inte går bra så vet man alltid att det är ens eget fel. Det är någonstans i kanske förberedelser, uppladdning, genomförande, så har man gjort något fel och så kanske det blir fel. Men en bra häst gör en aldrig besviken.
Nej. Men hur visste du, eller om du inte visste då att det där kommer bli din framtida stjärna, vad var det som gjorde att du ändå...
Ja, men man såg att han hade talang.
Ja.
Men så är det ju, jag kanske haft 1000 hästar i träning i mitt liv. Och så 15 av dem har gått 5-stjärn i Grand Prix och nationshoppning. Mm. Och hade man från början sagt allihop, nej men det här blir nog inte bra då. Man måste liksom rida varje häst som om den skulle bli en stjärna, för annars så blir den inte det.
Nej.
Det finns inte en chans för en häst att bli bra om inte någon som tror på den.
Nej, det är faktiskt helt sant.
Det tror jag är samma sak med människor.
Ja. Du ser så snäll ut när du säger det också.
Ja, men man måste tro. Man måste tro på det.
Ja.
Jag kände att jag var en häst och så tänkte jag, han tror på mig nu.
Ja, ja. Men tror man, och då börjar du lista ut saker och ting med den här hästen. Då börjar du lista ut hur den trivs och ridas och hur den ska värmas upp och vilken balans den tycker om att hoppa i och hur den vill hoppa och hur den vill landa. Du måste lista ut det.
Ja, men om man inte har ridit 1000 hästar, som du har gjort, hur mycket tycker du att man ska anpassa sig efter hästen som individ? Eller blir det att hästen får anpassa sig lite efter mig som ryttare?
Men det är väldigt svårt att förklara det för hästen, att den ska anpassa sig efter dig.
Jo, men jag tänker att man kanske är på ett sätt som
nej,
du vet.
Nej,
eller det är man kanske
nej,
inte.
Nej, det tror jag inte. Nej, nu, man får nog anpassa sig efter hästen, tror jag.
Men blir inte hästar formade efter sina
ryttare? Jo, de blir väldigt formade, men man får ändå hitta de där små...
Ja.
Alltså, hästarna blir formade väldigt mycket i vilken form de går i, helt enkelt. Mm. Så en del ryttare rider hästarna väldigt djupa och de får mycket av det. En del rider de lite högre och en del rider de djupa så de kan väl lyfta upp dem lite grann med bibehållen ryggverkan. Och, alltså, ridning är sjukt komplicerat.
Jo.
Mm. Det är det. Alltså, grundridning och
det blir bara svårare och svårare faktiskt. Ja,
och roligare och roligare. Ja. Och man blir, jag är extremt ödmjuk. När jag kollar på de filmerna så tycker jag det är så dåligt när jag hoppar. Alltså, jag tycker det är helt fruktansvärt dåligt. Ibland måste jag nästan lägga ifrån med den här filmen. Ja, jag tycker det ser helt fruktansvärt ut. Sen så när jag kan släppa det så tittar jag igen och så tittar jag färdigt och tänker fan vad dåligt jag rider. Och sen utifrån det så börjar jag titta vad jag kan göra bättre. Och det där kan jag göra bättre där och det där kan jag göra bättre där.
Varför är du så sträng mot dig själv?
Nej, men jag är inte sträng, inte vet jag. Men jag känner så. Det är ingenting jag har bestämt mig för. Jag tycker alltid det.
Men på vilket sätt tycker du att du rider dåligt? Eller liksom?
Ja, men jag tycker varför tog jag den halvhalten för där? Och varför gjorde jag så där? Och varför kastade jag fram axeln där? Och varför gjorde jag så där? Och varför gjorde jag så där? Varför gjorde jag så där? Jag skulle kunna gjort så här och så här och så här istället.
Men du har väl jobbat ganska mycket med dig själv genom alltså hela din ryttarkarriär?
Ja, men jag
tänker man kan inte göra mer än sitt bästa.
Nej, det kan man inte. Då får man vara nöjd. Men jag har alltid som den här känslan av att på något sätt... Ja.
Fan, vad sorgligt att vara en av de bästa i världen och sen känna att man inte är bra.
När jag var yngre så tyckte jag det såg riktigt bra ut. Och ju äldre blir ju mer jag lär mig.
Desto mer vet du hur bättre det kan bli också.
Exakt. Ja. Så när jag var ung där, då tyckte jag faktiskt att det här är bra. Det ser bra ut. Och ju mindre man kan, ju lättare det är med ridning. Och ju mer du kan, ju mer komplicerat det är.
Gud, ja.
Det är som du sa också i den där kliniken som jag tittar på, att göra någonting svårt dåligt, det är enkelt. Mm. Men att göra någonting
enklare riktigt bra,
det är svårt.
Det är svårt.
Ja, det är skitsvårt.
Och det är så bra sagt, tycker jag. Vänta nu, pausa bara. Ja. Just det.
Ja.
För det är exakt så det är i ridning. Alltså en halvhalt, det kan vara det svåraste i hela världen.
Rakt.
Ja. Och det är bara det handlar om.
Ja.
Det är bara det du kokas ner till sen. Kan du göra en helt perfekt övergång från trav till skritt med en rak häst, eftergiven häst som vinklar sig rätt, lyfter manken, lyfter magen, släpper ner halsen med en stängd mun. Då kommer du också kunna balansera den i vilken anridning som helst.
Ja.
Så därför jag har döpt om på riksanläggningen, jag har döpt om grundridning till framgångsridning.
Ja.
Så vi ska inte jobba med grundridning idag, vi ska jobba med framgångsridning. Därför det enda sättet att få framgångar det är att vara skicklig på grunderna.
Ja,
eller göra det enkla, ruskigt bra.
Ja.
Ju mer erfarenhet man får, ju mer kokar man ner det till att det här grunderna.
Ja.
Framgångsridning.
Ja,
det är det jag ska börja med.
Jag tycker ofta man jobbar med... Jag tycker själv så här, ska jag jobba med grundridning, det låter så tråkigt.
Ja.
Gör det.
Ja.
Det låter mycket roligare att jobba med framgång.
Ja, det låter mycket roligare.
Ja, så att...
Men också, vad är grundridning då?
Framgångsridning.
Om du får nya ekipage, vad tänker du?
Jag brukar alltid se till att ett är att du kan rida från punkt till punkt. Att du inte rider på spåret. Att du lägger en volt som är helt rund. Att du gör övergången exakt vid en viss punkt. Att du hittar nya linjer. Egentligen om du rider precis... När du värmer upp din häst, om du rider i ridhuset precis som hinderna står. Det står aldrig ett hinder på spåret. Nej. Där står stödet. Ja. Sen har du en bom som är 3 meter. Sen står stödet, nästa stöd. Så att ungefär 1,5 lite drygt meter innanför spåret ska du alltid rida. Så hästen lär sig att gå där. För det är där den ska hoppa sen.
Ja, och det spelar ingen roll. Är den på diagonalen så är det inte heller någon väg.
Och sen så... Studsa inte på kortsidan. Hörnpassering. Vänd över ridbanan 3 meter före kortsidan. Och rid till en ny punkt. Gör en hörnpassering och rid rakt. Det är svårt nog.
Ja.
Och det är början till att rida en bana.
Ja.
Sen går du in och gör en diagonal. Eller du gör halvt igenom. Och så hittar du de här linjerna. Och sen när du kan göra det i galopp. Och byta galopp utan att hästen ändrar riktning, tempo och balans. Så kan du rida en massa banor så här utan hinder. Men du kan göra det perfekt balans. Perfekt i det tempot du ber om. Med raka galoppombyten utan att den byter riktning. Ja, då kan du lägga in lite bommar.
Då kommer jag aldrig kunna hoppa igen.
Sen kan du lägga in lite bommar och göra det här med bommar. Ja. Och sen kan jag göra små hinder. Och hoppa stora hinder sen är inget svårt.
Det kan du.
Det är grund...
Jag ska inte ens byta galopp. Så att jag...
Det är grundridning.
Ja. Vi brukar fråga våra dressyrryttare vilken del i ridhuset de tycker är bäst, typ ur andra hörnet eller diagonalen. Och hoppryttarna brukar vi fråga om ni får använda tre hinder i ridhuset. Hur bygger ni upp dem och vad gör du för övning?
Din bästa go-to-övning.
Ja, men om vi går tillbaka till framgångsridningen, ja, så är jag väldigt noga med att ur varje hörnpassering så gör jag två steg mellan traven med ryttravar. Ja. Så att jag vet att hästen kommer ur hörnpassering och bjuder framåt.
Och sen gör du både första och andra hörnet?
Ja, jag gör alltid. Ja. Om jag går ur en volt, ja, så gör jag två steg mellan trav. Så fort jag går ur en övning så rider jag framåt. Så hästen gör en övning, bjuder framåt. Sen kanske jag gör en övergång till skritt. Och så rider jag framåt igen i skritt. Så att man aldrig liksom saktar av liksom från galopp till korsgalopp till slängtrav till skritt på lång tygel i obalans.
Nej.
Därför allt du gör med en häst räknas. Du kan inte säga så här, okej, nu är det ingen som ser så att nu så skiter jag i vad så noggrann. Det spelar ingen roll. Du rider ju inte för någon annan, du rider bara för dig själv.
Ja.
Man måste lägga korten på bordet om man ska få framgång.
Ja.
När man kommer och tränar måste man tänka så här, nu ska jag träna för att jag ska bli bättre. Inte, nu ska jag träna för att det ska gå bra och jag ska få beröm.
Nej.
Och ibland hör jag ju så här att hoppas inte vi håller på med galoppombyten idag för min häst kan inte byta galopp.
Nej.
Hur mycket bättre kommer jag bli på att byta galopp då?
Nej, men vi är där för att man vill lära sig att byta galopp.
Ja, men det är inte så alla som vill det. Alla, många vill åka på träning för att det ska gå bra. Ja. Hur gick det idag på träningen? Ja, det gick jättebra. Ja, vad synd då, för då lärde du ingenting. Alltså, det är väldigt vanligt att man vill att det ska gå bra på träningen.
Ja, men det är också
bra är ju att utvecklas, och för att utvecklas så måste man stöta på lite problem, och då känns det inte så bra.
Nej.
För du måste över en tröskel här och en tröskel där. Så var inte så fixerad vid det. Var inte så fixerad vid att vara duktig.
Nej.
Var fixerad vid att jag vill utvecklas, jag vill bli bättre. Det finns ett alldeles för stort behov av att vara duktig. Att vara duktig, liksom, försök kliva förbi det. Det är barnsligt, tycker jag.
Mm.
Det finns ingen professionell människa som försöker vara duktig. Alla professionella människor, de gör saker för att de vill bli bättre, utvecklas. Och därav så får man framgång. Jag brukar säga, lägg korten på bordet. Berätta som det är. Kyra Kyrklund, vet vem det är? Hon är ball.
Ja, hon är.
Hon börjar alltid så här. Nå, Jens, vad har vi för problem med den här då? Vad har du för problem med den här då? Ja, då börjar vi. Pang, boom, vad är problemet?
Ja.
Jag tycker det är ganska, alltså då behöver man inte hålla på och dölja det lite grann för att man ska vara duktig.
Nej.
Utan det är det där, om man gillar för en tränare man ser upp till mycket första gången eller kanske en gång bara, då är man kanske mer mån om att visa upp eller få prestera, eller för att man vill få den där bekräftelsen att Jens tyckte jag var bra.
Ja.
Eller Jens gillade min häst.
Vilket fullständigt ointressant.
Ja, men däremot tionde gången, då kanske det är härligt att säga, eller femte gången, vad har du för problem? Tänker jag med att man tänker.
Men jag tror det är lätt att man hamnar där, och speciellt om man rider i grupp. Därför då kanske man vill vara duktig, då kanske man vill vara bäst i gruppen. Och då blir det lätt som tränare, liksom, att om du står där som tränare och du har fem stycken som rider i den här gruppen. Och så är det en som utmärker sig, som är jätteduktig och som då stylar och kanske lite halvnoschig mot sina kamrater. Då kan man till och med bli så här, liksom, att nej, men nu får hon fanta med ge sig. Så ger man en svår övning till den där stackars ryttaren, så håller man fram den näst bästa nästa gång de kommer. Då blir det den som var näst bäst som känner sig lite duktig. Alltså det blir helt fel.
Ja.
Det är inte så träning ska gå till. Du tränar för din skull, du tränar för din skull, du tränar för din skull. Vi jämför oss inte, vi tittar på varandra.
Ja.
Vi tar lärdom av varandras misstag och framgångar och sådär. Men vi jämför oss inte, för det är fullständigt ointressant. För du har en häst, den är inte lik din häst och den här är inte lik din häst.
Nej.
Koncentrera dig på dig själv och din häst.
Faktiskt, jag har läst den här boken nu som Johanna Lassnack har gjort, och då skriver hon, den enda du ska jämföra dig med, det är ryttaren du var igår.
Mm.
Och det tycker jag är så bra.
Det är väl jättesnyggt.
Ja.
Jag tycker det är helt rätt.
För det är ju, man vill ju utvecklas varje dag.
Tillbaka till mina övningar då.
Ja.
Just det.
Ja, så har jag en övning som jag tycker om, och det är att hoppa tre studsar. Alltså tre bommar på studs med tre meter emellan ungefär på en volt. Med de lite äldre hästarna, för jag tycker det är så fin gymnastik.
20 meters volt tänker
jag. Ja, 20 meters volt kommer lugnt, fint. Format till vänster. Och sen till höger. Och så gör jag det och höjer upp det lite grann utifrån vad hästarna har för utbildningsnivå. Det gör jag ganska mycket. Som innan jag åker hit till exempel så hoppar jag lite studs på hästarna. För jag tycker då får man högsta punkten på rätt ställe. Du får ett rundsprång, de landar i fin balans. Och du får använda hela kroppen.
Många tycker att hoppastuds sliter mycket på hästarna.
Nej, inte om de gör i balans.
Nej.
Men okej, kommer in i obalans så kan det nog slita.
Ja. Jag älskar också hoppa studs.
Ja, jag hoppar inte jättehögt, jag gör bara ett par gånger. Det tycker jag är en fin övning att hoppa lite studsar.
Ja.
Sen så tycker jag om att kunna med en ganska lång anridning bara komma med hoppa på ett räcke med framdragen marklinje, gärna på en diagonal. Och ge hästen lite plats att landa. Och kunna få den till att om du kommer då i en diagonal, du kommer i höga lopp och kunna få den att landa i vänster galopp. Genom att du precis framför hindret får hästen upp på den nya yttertygen, så den hoppar igenom kroppen. Det är en väldigt fin gymnastik. Och så landar du med kontakt på den nya yttertygen.
Ja, bara det är ju supersvårt, känner jag nu när jag försöker visualisera det.
Ja, och sen undan för den nya innerskänken.
Ja.
Och sen tycker jag om att göra en övning där du har en markbom på 5,5 meter. Du har en bom på 5,5 meter före en oxer. Och så bara komma och hästen får sträcka sig över den där bomen och komprimeras lite inne och klippa över. Så det är så här övningar som återkommande som jag har. Ett, att de hoppar lite studsar. Två, att man kommer ner på rätt fot på diagonalerna. Och sen tycker jag om att kunna komma med den där bomen 5,5 meter. Och inte komma för djup, utan hästen sträcks lite över den bomen och sen komprimeras där inne. Hoppar genom kroppen, landar och fortsätter. Sen gör jag också alltid när jag landar så rider jag framåt de där två galoppsprånget. Precis som jag gör efter en hörnpassering. Och sen organiserar jag sitsen. Ett, lägger lätt själv till skänken. Två, när sitsen är organiserad, skänken är där, då möter jag upp med kontakten. Så halvhalten går ner i bakbenen och så mjuknar jag och så rider jag framåt igen.
Men du, dina hästar är lite heta allihopa.
Ja.
Vill inte de bege sig iväg efter hindret?
Nej, de måste alltid landa och fortsätta.
Ja. Så du tänker att du landar och går med i deras energi?
Då springer de inte.
Nej.
Men landar och drar i dem för att ska kontrollera dem. Då kommer de att köra fram under
halsen. Det är rätt hänt att man vill göra det om man har en het häst eller en häst som man känner beger sig iväg.
Det blir inte så bra.
Så även om jag tycker att hästen beger sig iväg efter hindret, så tycker jag ska landa, galoppera och sen kanske fånga upp och göra en
halt.
Det är
två galoppsprång.
Landa,
så fort.
Ja,
landa följ. Organisera din sits. Lägg skänken lite lätt in till hästen. Möt upp med kontakten. Handen ska aldrig gå bakåt. Då blir halsen kort och hästen kommer att gå mot bettet. Utan hästen ska redas från skänken fram till kontakten och då kommer hästen vinkla sig bak. Vinkla sina bakben, lyfta sin mage, manken kommer upp, hästens huvud kommer ner och den slappnar av och den blir lugn.
Gud, jag är så sugen på att rida nu. Ja. Det är så kvar. Ja.
Du, apropå Johanna Lassner, hennes bok ligger kvar. Vi pratade om henne tidigare idag. Vi pratade om mental träning och sånt. Och då nämnde de någon övning som du hade berättat om vid något tillfälle med bollar. Vad var det?
Nej,
vi förstod inte.
Vi hade en coach i laget som hon heter Esther Müller, schweiziska. Och hon menar på det att hjärnan är inte, alltså den har, om det här med att man känner att man är duktig och framgång och liksom den här känslan av flow, det spelar inte så stor roll för det är fall du rider eller för att göra något annat. Så då gjorde hon en väldigt krånglig övning med bollar. Hon hade 3 stycken bollar. Och så sa hon så här, om jag säger blå så ska du fånga bollen med höger hand. Säger jag gul ska du fånga med vänster. Säger jag röd ska du fånga underifrån med höger. Säger jag orange så ska du fånga en si. Säger jag svart ska du fånga den under benet med höger hand. Och så fick man 20 sådana här olika. Och så började hon kasta så här och så sa hon gul. Och så kom man inte ihåg det, för man var så fokuserad på det här som hade gått dåligt. Och då kunde du inte komma ihåg det där. Så fick man börja om, så körde man det där en timme. Efter en timme kände du dig otroligt duktig igen. För så du klarade av den övningen. Och då var du tillbaka mentalt. Skitsmart.
Ja.
Så det spelar inte så stor roll. Alltså, ja, fall det handlar om, då kunde du gå tillbaka.
Ett sätt att hitta tillbaka från att man känner sig dåligt till att man känner sig
självkänsla.
Ja.
Det var ganska elegant.
Mm, verkligen. Ja, vi har fått mycket lyssnarfrågor här.
Ja.
Ska vi ge oss in i dem? Alex, hon undrar lite hur träningsveckan ser ut för hästarna när det är tävlingssäsong. Mm. Men också hur träningen ser ut på tävlingsplatsen.
Mm. Ja, som när mina hästar kommer hem från tävling så släpper jag dem i hagen. Och ofta första dagen så är de ganska lugna. Liksom, för de har hoppat 3 dagar kanske och åkt lastbil. Och så här, så de är ganska lugna. Så jag oftast har första dagen som återhämtning. Och så nästa, de går i stora gräshagar mina hästar. Året runt. Och sen nästa dag så ja, kanske den också är lugn. Då låter den vara. Tredje dagen släpper ut så kanske den får iväg i galopp med svansen i vädret. Då börjar jag rida den. Mm. Och då rider jag bara lite lätt fin dressyrarbete. Jag gör nästan alltid det. Rider ut en tur. Skritt, travo.
Du värmer nästan alltid upp en sväng ute.
Alltid.
Ja.
Jag har ingen ridhus heller. Jag har bara en utebana.
Va?
Ja. Nej, jag har ingen ridhus.
Du har en fin utebana här sett också, men ja. Jag trodde du hade ridhus.
Nej, jag håller på att bygga det nu. Ja. Kosmopolit har hoppat in så mycket pengar så kan jag bygga ridhus. Jag håller på att bygga ridhus. Men jag ska fortsätta det ute. Jag rider väldigt mycket ute.
Ja, det antar jag i och med att du inte har ridhus. Ja.
Men jag rider alltså, inte på banan utan rider ut på vägar och skog. Och så här. Skittar inte upp på asfalten. Och sen så går jag och trimmar lite grann. Och sen så har hästarna gått bra på helgen. Så där, då kanske jag bara gör den här studsen innan jag åker på nästa tävling. Nu gör jag inget mer. Har de inte gått bra sen? Varför har de inte gått bra för? Är det något speciellt som jag har gjort eller hästen har gjort? Och då kanske vi övar på det som inte funkade. Och se till att det funkar. Så man känner att på träning kan man behärska det.
Ja.
Och sen åker vi på nästa tävling. Och sen på tävling så rider de alltid på morgonen. Om det finns förutsättningar. Och då går jag tillbaka till dressyrarbetet och jobbar mycket med rakriktning.
Och även om du kanske tävlar 12 på dagen eller 9 på kvällen så rider du alltid på morgonen.
Alltså, ofta så är det ridtid på morgonen. Som här i morse kunde man vara inne klockan 8 och rida i stora manegen. Då är det väldigt skönt att komma in där så hästarna har sett det och varit där. Så. Och i Jönköping får man vara uppe 6 på morgonen och reda i den stora. Och jag tycker jag är jättehärligt. Så åker man tillbaka och käkar frukost sen på hotellet. Det passar mig perfekt. Jag vaknar ändå väldigt tidigt.
Ja.
Men själv, jag tycker inte om att jag är ingen sjusovare.
Jag är också sån här, jag måste gå upp direkt. Jag kan inte ligga och snosa för då är hela min dag trött.
Jag tycker om att komma upp och så iväg. Och sen tycker jag kul. Sen har jag så att jag sover alltid middag efter lunchen där.
Du tar lite siesta.
Ja, jag varje dag. Har gjort det hela mitt liv.
Sen är det sant?
Ja. Det är min mamma. Det är mamma och hennes snubbe också. De sover alltid, eller han framförallt. Han snickar också uppe tidigt.
Ja.
Sover alltid middag.
Mm.
Jag tror man lever... Du kommer bli 100, vet du.
Ja, det vet jag inte, men jag sover det. Och det här kan vara ett dilemma. För ofta går Grand Prix när vi äter någonstans.
Nej, skalman.
Ja, så då måste jag lura kroppen. Så att då, vet du, på Grand Prix-dag så käkar jag ofta lunch klockan 10. Så jag kan gå och lägga mig och sova en kvart. Kvart i 11 någonting. Så jag går en klockan 11 så hinner jag gå banan. Då känns livet jättebra. Men om jag skjuter på det, då börjar livet kännas väldigt dåligt. Då undrar jag varför håller jag på med det här för överhuvudtaget. Och då får jag in väldigt mycket negativa tankar.
Mm.
Och då är jag ingen vinnare.
Nej.
Så att då, är det som, då lurar jag kroppen. Så jag tar min lilla sov.
Men är det så att du kan somna var som helst? Ja. Är du bra på att somna? Kan du lägga dig på
kan lägga mig här.
För det tror jag, det där är ett framgångsrecept. Alltså.
Och det tror jag för att hela mitt liv har jag jobbat 3 pass. Jag har jobbat en förmiddagspass. Med att rida hästar. Sen har jag jobbat en eftermiddagspass ofta med kanske sköta gården och fixa donar. Och så jobbar jag ett kvällspass med undervisa. Så är jag med. Och då kan du inte få in den där siestan då. Så då orkar du inte köra 3 pass.
Nej.
Då kanske du bara orkar köra 2 pass. Ja. Och då hade inte jag haft de här framgångarna.
Vilket är det konstigaste stället att sova middag på?
Men jag kan ofta sover jag i bilen. Jag kan lägga mig utanför en box eller på ett par täcken och somna eller... Och det är ingen som stör mig. För när jag var yngre tyckte jag var pinsamt om någon såg att man sov. Det har jag kommit förbi.
Ja.
Jag skiter i det.
Det där är härligt med att bli äldre.
Ja.
Att man tänker inte så mycket på alla andra.
Nej,
så jäkla härligt.
Ja, gud vad roligt. Och sen en annan då. Det är Siv som har skrivit. Varför tror du att det är mer killar än tjejer i världseliten? Undrar hon.
Jag tror kvinnor är klokare där. Jag tror att de minns... Ja, jag tror att det är få kvinnor som vill satsa så hårt i så hög ålder. Jag tror att man känner som mamma blir man så klok. Så man, varför ska jag hoppa över hinder med en häst för? Vad är det för mening med det?
Och det som vi pratade om i förra avsnittet, att du sen har blivit tvåbarnsmamma, att man får katastroftänk.
Ja, dels
och man blir
det,
lite mer försiktig.
Jag tror inte man tycker...
Det är inte hela världen. Förut var hästarna mitt allt och hela min värld.
Exakt.
Nu är det inte hela världen om jag kan rida idag.
Nej, men du har ju också barn, du är ju kille.
Ja, men killar har inte samma... De är inte lika smarta. Liksom. Kvinnor är ofta de roddar mer, har större, tycker jag, organisationsförmåga, större, tar större ansvar vad gäller ofta familj, vad gäller kanske hus, vad gäller intresse, kanske större vänskapskrets. Som killar har ju en, ofta så här, ja, det var mina lumpapolare jag hänger med liksom, och tar ner. Men kvinnor har ofta mer utvecklade relationer med människor och tycker det är viktigt och kanske vill läsa en bok och alltså, jag tror att många inte tycker att det,
också att det är
jag tror att många inte tycker det är värt det. För att tjejerna är precis lika bra som killar på rida.
Ja, jag tänker att också om man gör det är en stor förebild där.
Jo,
hon
absolut.
Har ju gått ut och sagt att jag vill inte bli etta i världen. Mm. För att det kommer, då kommer jag missa hela mina barns uppväxt. Mm. Och det vill inte jag. Och jag tycker att det är lika kul att sälja kaffe på någon av sönernas fotbollskupp eller handbollskupp som det gör rida. Så det är väl den där balansen.
Men också om det är så att det är många som blir liksom världsetta efter man, alltså i ganska hög ålder. Då som tjej så missar man ju några år där om det är så att man blir förälder. Alltså det blir på ett annat sätt än för killar när de blir pappa faktiskt. Med kroppen och med...
Jo, men, liksom, och även med knoppen, även med knoppen ja. Tror jag. För man jag tror man värderar saker annorlunda som mamma till exempel. Man kanske tänker så här, men tänk om jag nu störtar och slår ihjäl mig. Vem tar hand om mina barn? Mm. Killar tänker inte det likadant tror jag. Det är inte lika... Man älskar sina barn.
Ja.
Och det finns ju en,
men inte lika mycket.
Ja, men jag tror kanske lika mycket, men på ett annat sätt.
Ja.
På ett annat sätt. Alltså, mamma, liksom, mamma är nära och så här. Liksom.
Ja.
Jag tror att det har lite med det att göra. Och så tror jag det har kanske lite med tradition att göra också. Alltså, jag tror det har lite med tradition att göra också. Att jag tror att, som Malin Bajard, tror jag är en jättebra förebild. Och bryta en sån tradition.
För det känns ju som att det börjar komma fler och fler tjejer och framförallt unga tjejer nu uppe i
ja, om tittar man i dressyren så har du ju otroligt skickliga kvinnor
ja.
Som rider på absolut högsta nivå
ja.
Och som är urduktiga. Och som är också hanterar barn och familj och så vidare och kan motivera sig. Men där tävlar de inte lika mycket heller och lika ofta som vi gör. Där är kanske lite mer träning hemma. Ska du vara tävlingsryttare på högsta nivå så är det så här, du är hemma högst 2 dagar i veckan, ofta en dag. Du tävlar 45 helger om året
ja.
Om du vill bli världsetta.
Ja.
Är du beredd att satsa det?
Ja.
Det är det handlar om.
Exakt.
Jag tänker på nu när vi sitter här på Friends under SIHS. Du var ju med dina föräldrar som liten på Falsterbo och i Skandinavien och så där. Tittade på alla stora stjärnorna. Hur känns det när du tävlar på de här stora tävlingarna?
Men jag är väldigt mån om att heja på alla och försöka ja, uppmuntra ungdomar och sådär, försöka vara en bra förebild då. Och sen så har jag behov av att vara lite ensam tid, då går jag till hotellet eller till lastbilen och så sover jag en timme eller hänger för mig själv. Men jag försöker alltid ja, för jag vet det själv hur glad man blev när man var liten och någon kom och hälsade och frågade hur det gick, eller jag gratulerar ungdomarna när de vinner, jag bara kollar på den här klassen idag där och när ungdomarna är redo och sådär. Jag tycker det är viktigt.
Men känner du att du är där du drömde om och var när du var liten?
Nej, jag tror att det har jag passerat för länge sedan faktiskt. När jag var liten så tänkte jag, om jag får en röd ridjacka och vinner medels för B, då kommer jag vara nöjd. Och det har jag gjort nu.
Vad härligt.
Okej, men Karin har skrivit en ganska kul fråga här. Hur han håller tyglarna. Hur 17 kan han tycka att den fattningen är bättre? Och så någon liten knasig smiley.
Ja.
Hur håller du tyglarna?
Det är det många som undrar det faktiskt.
Ja, jag håller tyglarna. Det kallas för mexikansk tygelfattning.
Ja.
Tygen går in här.
Du måste förklara. Det är en podd.
Ja, alltså tygen går in över pekfingret.
Ja.
Och så stänger jag tygen med tummen. Och sen går den ner liksom under lillfingret.
Som en töm?
Ja, för tummen går in här mellan långfingret och pekfingret. Här går in över.
Jaha, vi håller inte tummarna.
Nej, jag håller.
Ja, okej. Ja. Nej, när jag har tummarna så har de in här.
Okej. Okay. Ja. Nu har vi lärt oss något nytt här idag.
Du har tummarna mellan pekfingret och långfingret?
Ja.
När du tömkör och när du...
Ja, jag jobbar.
Jaha, varför?
Ja, jag vet inte, jag har lärt mig det från början. Så.
Det är ingen som har lärt mig.
Nej, inte med.
Nej.
Men då håller du håller
kan
alltså...
Det kan vara en sån här tömfattning också. Så här. Men, om vi kallar det för mexikansk tygelfattning som ja. Det heter. Ja. Så heter det... Tycker jag att det är en bra...
Men då måste jag bara förstå. Ja. Tygen kommer från hästens mun.
Ja.
Upp. Ja. Och så går den in mellan tummen och pekfingret.
Ja.
Och sen så hänger den ner så.
Ja, ner i handen. Och så stänger jag hela handen om den så här.
Du blir ju upp och ner.
Ja, det blir upp och ner.
Du får testa det här nästa gång du rider. Kan vi filma och lägga ut?
Ja, men för, alltså en traditionell tygelfattning, vilket jag har när jag rider markarbete och med allt mitt syrarbete har jag en traditionellt.
Mm.
Den syftar mycket till att du ska få hästen eftergiven i mun, nacke och hals. Att hästen går på tygen innefattas av att den har oavlåtlig framåtbjudning, eftergiven i mun, nacke och hals, en god ryggverkan och aktiva bakben. Och kunna få den här eftergivenheten i mun, nacke och hals, då är det absolut bästa sättet att ha tygen traditionellt.
Så man kan röra lite fingrarna?
Fingrarna tills den går efter nacken och halsen blir mjuk och fin och börjar tugga på bettet och ta ett fint stöd. Och det, man ska liksom ha en väldig känsla. Man ska ha förföriska fingrar när man rider. Det ska vara väldigt fina fingrar. Men, och förr i tiden var alla hästar väldigt stela och styva. De var ju det går inte att jämföra med dagens hästar. Så det var ett väldigt sjå att få dem att ge efter. Det var den stora utmaningen. Idag är hästarna så otroligt ädla och fina och för... man har helt enkelt lagt väldigt fokus på det avelsarbetet, på ridbarhet och sådär. Så att jag tycker de hästarna, de kommer alldeles för lätt att de går bakom, alltså att de knäpper av i nacken och går alldeles för korta i sin hals.
De kommer inte fram.
Nej, de kommer inte fram. Och om du vänder på tygen så bjuds hästen att komma fram i nosen. Och jag får lättare fram näsan än om jag håller den. Jag får en mjukare hand helt enkelt. Och bettet hamnar lite annorlunda i munnen på hästen. Och sen har jag nästan ingen. Jag har väldigt lätt kontakt med hästens mun när det är hoppning. Och när jag hittar den balansen och vänder på tygen så håller jag galoppen hela vägen mot hindret och så backar hästen av själv. Och så stöttar jag den med att trampa lite framåt och spänna magmusklerna och så får den hoppa mot mitt tramp och min mellandel med en mjuk hand och så landar jag och så följer den. Så du ser aldrig mig ta tillbaka och rida på. Utan jag håller galoppen, fortsätter, och så börjar hästen backa av och sätter sig. Och sen ett språng är väldigt mycket hur hästen kan trycka från med sina framben. Den trycker upp sin manke och sin framdel med frambenen. För att sen hänga fritt i luften. Så den ska rotera sig bakåt uppåt. Och det gör den väldigt mycket med frambenen. Så här, boom!
Ja.
Och då måste halsen vara lång. Och den måste ha ganska mycket galopp sista biten för att kunna göra det.
Ja.
Och när den väl har roterat sig den vägen. Då hänger den fritt i luften så här.
Ja.
Innan den ska hoppa av. Och sen trycker ni bakbenen. Och sen sticker den iväg. Sen måste den sträcka halsen i luften. För att bakbenen ska komma upp och svansen står i vädret. Och den ska kunna landa på ett bra sätt. Och sen ska den landa och sträcka sig första steget framåt. Och det blir absolut bäst om du kan komma galopperande, så sitta upp, vänta och sen galoppera.
Och det säger sig självt att de inte kan göra det där med en kort hals.
Nej, eller
att
man de kan inte göra med en kort hals. Och därför rider jag med tygelfattningen så. Och jag gör inte det på alla hästar. Mm. Så jag gör det på de hästarna som är lite mjuka så här i nacken.
Mm.
Som har en tendens att bli lite kortare.
Korta.
Ja.
Vad har du för tips? För då jag upplever också som du säger att det är kanske svårare att få stöd.
Mm.
Eller också för vi har en häst som är lite den där styva, lite äldre hästen. Men de yngre hästarna är lite mer åliga och lite mer...
Exakt, överrörliga.
Exakt, man får inte det här suget i handen.
Nej, vänt på tygen.
Vänt på det, jag ska testa det. Det är långt kvar.
Mm.
Ja, men det, men sen det är också när du att de inte går fram på tänken till handen.
När du går till ditt dressyrarbete sen och sitter och jobbar med övergångar och framdelsvändningar och lösgörande arbete, då kan du sätta tillbaka dem.
Ja.
Man kan växla. Det här är ju någonting det här är bara en känsla jag har. Jag säger inte att det är rätt eller fel, det är bara en känsla jag har.
Och den har ju uppenbarligen funkat jättebra den här hösten.
Och det här är inget nytt.
Nej.
Daddy Nettequist, Ted Nettequist, pappa, Arns farfar, Jockes farfar, som jag red för när jag var ung. Han sa till mig att jag skulle rida med. Du är en enarmad bandit, sa han.
Nej.
Du bara drar med ena tygen, vänd på tyglarna, håll dem så här. Han kallar mig för enarmad bandit. Han, alltså, jag red inte med båda.
Nej.
Så han gjorde, det var första gången jag gjorde det. Och sen så red jag för Pessoa en gång. Då gjorde han också. Han satt upp på min häst och ställde och höll han tyglarna så. Han var ju brasilianare, sydamerikan. Han hade det mexikanska tygelfattningen. Låg nära till hans bra känsla. Satte hästens bak. Hästen måste ju vinkla sig. Hästen vinklar sig rätt tillbaka. Då lyfter den manken och magen. Då kommer näsan fram. Då kommer knät lite högre i rörelsen. Det är början till att kunna rida hästen på ett bra sätt.
Gud, du pratar med så ändå. Jag får verkligen bilder i huvudet av hur allting. Ja. Det är så häftigt.
Ja. Vad är det du jobbar mest med dig och din ridning nu?
Ja, nu jag jobbar mycket med de här bitarna.
Ja.
Ja, faktiskt. Och sen så jobbar jag mycket med motivation. Jag har inte jättelätt att motivera mig. Och som ikväll ska vi hoppa så här. Inte skitlätt att motivera mig att gå in och hoppa. För jag hoppar 10 000 sådana här hoppningar. När det blir World Cup eller när det blir en stor Grand Prix så här, då kryper det på av sig självt.
Blir du nervös? Nej. Eller får du ett pirr?
Nej.
Eller?
Nej. Det är så lite pirr det kan komma. Men där måste jag tycka det är kul att rida.
Ja.
Jag tycker det är kul att jobba, men jag vet ju att jag måste... Liksom...
Du vill hellre hoppa lite studs?
Ja, jag kunde hellre hoppa lite studs eller hjälpa barnen att rida. Eller, alltså, sådär, eller tömköra lite. Ja. Eller. Alltså, ridkonsten, om vi kallar det för det. Mm. Framgångsridningen och ridkonsten, om vi kallar det för det. Det är liksom härifrån till evigheten. Det är som helt... Det finns inte en chans att bli fullärd. Sporten, det är 60 sekunder. Man ska skutta över några hinder, sen går du i mål. Det är ganska banalt.
Ja.
Om jag jämför det.
Men hur gör du då för att motivera? Om du är här och så känner du lite...
Ja.
Hur gör du då?
Jag får gå och sova lite så jag är pigg. Och vad heter det? Sen är det viktigt att stänga av...
Stäng av någonsin. Det är så roligt. Ja, stäng, så att det går så otroligt bra.
Stäng av telefonen så man inte... hjärnan dyker iväg, för det dyker upp massa andra spännande saker i livet hela tiden som man kan du vet, så här, checka, vem ska vi äta middag med ikväll, det kanske är kul, roliga människor man kan prata med och så att jag, som, när jag väl motiverar mig igång med, så pratar jag inte med någon när jag väl, som, när, från det att jag som går igång för en klass, så undviker jag att prata med folk.
Du går in i din bubbla?
Ja,
liksom,
jag går in i min bubbla. Och jag lägger bort min telefon så jag inte har den. För där kan det ju dyka upp kul saker. Eftersom jag sitter och kollar på sociala medier, sen är det ju kört.
Ja.
Alltså då funkar det inte.
Nej.
Så att det...
Vilket är ditt bästa konto på Instagram att följa? Har du något tips?
Nej, men jag tycker det är kul att följa sportryttare överhuvudtaget. Mm. Så att, ja. Jag tycker Kent Farrington är kul att följa. Att kolla på hans fysträning. Alltså, herregud vad han är vältränad.
Ja, ska vi kika på.
Direkt.
Ja, ja.
Och tränar du någonting avsuttet? Och vad tränar du då?
Ja, jag går aldrig på gym och sådär. Det är inte riktigt min grej. Men jag har gått ner 8 kilo i den här satsningen. Och det var nödvändigt för att jag var alldeles för stor för att kunna göra bra sport. Så att
hur gjorde du då? Bara styr
om levde liksom. Jag lever sundare. Jag käkar mer morötter istället för chips ungefär. Så här. Det är mycket morötter blir det. Så att, och jag mår bättre också.
Mm.
Självklart av det. Men då hade jag motivation att göra det, för jag har 2 fina hästar. Innan hade jag inte motivation att göra det. Och då händer det inte heller.
Nej.
Men jag får jobba en hel del på motivation.
Ja.
När det blir World Cup och så här, eller nationshopping i Aachen, då är det inga problem. För då drar det igång. Då kommer ett visst pirr. Liksom, ja. Så här, då kommer det. Men det behövs liksom... Jag måste jobba med det, helt enkelt.
Vi brukar be våra gäster om ett stalltips. Mm. Och det kan vara allt från en fiffig hovkrats till fiffigt sätt att bråda hästarna till den här övningen. Alltså det kan vara verkligen vad som helst.
Mm.
Har du någonting i ditt liv som du känner att det här skulle jag vilja dela med mig av? För det är så fiffigt.
Bra fråga.
Du har ju lätt något hemmabygge där i stallet. Jag är helt övertygad. Du har gjort någon smart lösning på någon pryl som är ihopsnickrad som en...
Verkligen, det tror jag också.
Ja, jag tror ett tips är att jag tittar på hästarna väldigt mycket. Bor vi väldigt nära hästarna och står med huvudet ute så man kan se dem från huset. Och när man tittar på hästarna då ser man också var de pratar liksom till en hela tiden. Jag tror att det är jätteviktigt att ska man få framgång så måste man vara mycket med sina hästar. För då ser du just de här små sakerna. Att vi skulle egentligen åkt och tränat idag, men när jag släppte min häst i hagen så såg jag att han var inte pigg. Han var inte där. Det blir ingen träning ikväll.
Nej.
Att man är ett steg före i allting.
Uh-huh.
Vi ska hoppa ett viktigt hoppas imorgon. Då gör vi allting idag, fast vi gör det på 40 cm. Så vi vet att det inte kommer några överraskningar. Mm. Så allting kommer sitta där helt perfekt imorgon. Så jag tycker att förberedelse tycker jag är mitt stalltips.
Uh-huh.
Ligga ett steg före hela tiden.
Och också det som du var inne på inledningsvis, att man ska försöka hjälpa hästen istället för att försöka sätta dit den.
Det är mycket bättre.
Att man inte ska säga, nu ska vi testa vad den går för. Eller blir den rädd för det här? Eller ska vi...
Jag
vet inte om folk gör så heller, men jag får för mig att det kanske var så förr i alla fall.
Gör precis tvärtom.
Ja.
Se till liksom att guida.
Hjälper den alltid vara felfri? Liksom.
Ja, guida den på bästa sätt. När jag rider en ung häst, då tittar jag knappt på hinnen. Jag bara galopperar, så får hästarna titta och lösa det där. Då tycker de det är skitkul.
Ja.
Annars blir det som morsan ut och hoppar den liksom och bestämmer allting den hästen ska göra. Det blir inte så jävla kul för den.
Nej.
Det är ungefär som att gå och städa rummet.
Ja.
Utan det blir ju ganska spännande.
Mm.
Så gör jag även nu. Men Och då blir det lite roligare också. Då får jag mer motivation som är eftermiddag ska hoppa Cosmo 1,50. Så galopperar jag på, så kommer han spetsa öronen och jobba med hinderna. Sen understödjer jag honom i de distanser som dyker upp. Men jag tänker inte så här, nu ska jag komma rätt. Utan jag tänker att jag ska ha den bästa rytmen, jag ska ha den bästa balansen, jag ska sätta ett bra tempo utifrån de distanserna som finns. Och sen sköter han hoppningen.
Ja.
Då tycker han det är skitskoj.
Ja, gud, man måste nog tänka mer. Det är så lätt att man, om man ska hoppa den där stora oxen som man tycker är lite, lite hög, mm. att man tänker att nu får jag inte komma fel. Mm. Och då är det klart som tusan att man kommer fel fast det inte finns något fel. Mm. Det är bättre att hålla galoppen och understödja det som kommer.
Mm. Och sen blir det tokigt ändå ibland.
Ja, det blir för alla.
Det blir för alla, ja. det är bara så. Det är... Men man ska rida på hinder som om inte de går att riva.
Nej.
Man rider på hinderna som det inte går att riva dem.
Nej.
Då blir det som bäst. Men om man tänker så här, nu måste jag hoppa felfritt, ja, då...
Inte riva det där räcket.
Ja, det funkar absolut inte. Då börjar man tänka, ska inte riva, då är det ju tvärkört.
Ja. Ja, nej, verkligen. Tänk som att de sitter fast i hindren.
Ja, men bara galoppera på dem.
Ja.
Men du som nu tävlade ponny som liten också. Och om du har tävlat ponny själv, sen så har du barn också. Nu vet jag inte hur mycket de rider. De är ganska små fortfarande. Mm. Men rider de?
Ja, lite grann. Filippa och jag, vi ska börja på ridskola.
Ja.
Ska vi göra. Hon ska rida på ridskola. Tycker jag är bra start.
Härligt.
Vi var besökte en ridskola här. Jag har gjort det 2 gånger. Så hon känns lite trygg i miljön och sådär. Nu är hon jättesugen och tjatar om det.
Ja, perfekt. Mm. För det var den ena frågan är, Rebecca har en dotter som hon vill ska bli hästintresserad. Mm. Hur ska man få in dem i det?
För man vill ju också, man vill ju uppmuntra till att vara i stallet, för jag är ju mycket i stallet, så hon följer gärna med mig dit. Och nu tycker hon det är kul, men hon är också bara 2.
Mm.
Så vissa dagar är hon så här, mamma jag vill rida, och då har vi en shettie som hon får rida på. Och vissa dagar vill hon åka dit och typ gräva i sandlådan, och då kan hon göra det också. Mm. Men sen, jag tänker att det är så lätt att man, du vet, vill så mycket och så väl för sina barn att det blir för mycket.
Men jag tror så här, det där måste komma naturligt. Därför, om de kanske inte vill rida, då tycker jag de ska inte behöva det.
Nej.
Då kanske de inte har den liksom
djurkänslan. Lyssna inte på honom.
Ja, de kanske inte har den djurkänslan liksom, eller den intresset av djur. Och, sådär. Jag tror att man... Jag tror hästarna ska vi egentligen... Vi ska se till att det är bara människor som älskar hästar och älskar att rida som rider.
Ja.
Och om man känner sig tvingad att rida, då blir det ju inget bra alls. Utan det där, antingen växer det fram en passion och kärlek till hästarna. Eller så gör det inte det. Och gör inte det, tvinga inte henne. Låt henne spela fotboll eller någonting annat.
Ja. Och jag som har en dotter som är 12 som tävlar sin C-pony och rider ett CLSB. Och tränar för tränare och rider ut och har kul med sina. Mm. Hur ska jag göra för att vara bästa ponymamman eller ponny, eller vad heter det? Föräldrar till henne. Liksom.
Mm.
Vad har du för tips till mig? Du måste ha sett några ponymammor och pappor passera, tänker jag.
Ja, herregud.
Exakt, jag vill inte bli en av dem.
Nej, men jag tycker det är samma sak där. Liksom att man får väl ha diskussioner, hur mycket ska vi satsa? Liksom. Vad vill du? Det är viktigare vad hon vill än vad du vill.
Ja,
tycker jag. Så det sämsta tycker jag det blir när man föräldrar tävlar genom sina barn. Det är den tråkigaste.
Ja.
Men sen måste man supporta barnen på ett bra sätt och se till att de blir bra kamrater med sina jag tycker det är viktigt att man är att man är en bra idrottsperson, att man gratulerar den som vinner, att man ser till att man gläds åt andras framgångar, att man inte blir så liten liksom, utan man orkar vara lite större där, och att man hela tiden förstår det att oavsett hur det går så klappar jag på min ponny eller min häst. Hästar är ett resultat av hur man arbetar med dem. Därför hör jag ofta, en del säger så här, min häst går inte rida ut på. Ja, men det är inte korrekt. Jag kan säga så här, jag kan inte rida ut på min häst. Därför tar vi ett Imon Hickey. Efter 3 minuter så står han på den där hästen när han rider ut.
Mm.
Så att det är ju inte hästen som är problemet.
Mm.
Det är ju jag som är problemet.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Att det här, för det, ibland blir det så här, min häst är så här. Nej, det är den inte. När du rider den så är den så där. Men sätter vi upp den här bryttan eller om jag ska rida den, då är den inte så. Så vem är det som är problemet här? Är det du eller är det hästen?
Ja.
Det är ju du.
Ja.
Det är ju aldrig hästen som är problemet.
Nej, faktiskt. Sen kan inte hästen...
Man kan inte begära att hästen ska klara av saker som inte de är skapta för. Och det tycker jag är en viktig bit, att man ger dem lagom svåra uppgifter. Och där tycker jag med C-ponner så tycker jag att jättebra att de hoppar lätt C, lätt B, lätt D. För C-ponnyer, det är ju som jag tycker när jag var lite ledare för ponny under en period där, se ponnyer som ska hoppa medelsfra, jag tycker det är fruktansvärt högt, för de är ju som fortfarande ponnyer, det är så här lite welshkorsningar och allt möjligt. Mm. Däremot D-ponnyer, då är det ofta riktiga hästar liksom, som är små riktiga hästar, ja, med hopphärstamning och alltihopa. De kan ju skutta över 1,30, det är inga problem. Men de här små ponjerna med så smala ben och se ponjer som skuttar fram där med lite Welsh och russi, ska liksom hoppa 1,20 liksom, herregud, då blir jag jättenervös. Och jag är jätteimponerad av de som klarar av det.
Ja, det kanske är så.
Men jag tycker,
men det där tycker jag är så härligt nu när vi var här, som nu var Sundbyholm nu här i höstas, alltså, ibland på framridningen så är det ganska gräsligt. Det är föräldrar och coacher och om vartannat, eller ridlärare och någon ska sänka och någon ska höja och det ska trängas. D-ponnysarna vill in fast D-ponnysarna är inte klara. Det är ganska rörigt och ibland lite så här halvkonstig stämning ju. Men sen ibland är det så jäkla mysig stämning. Mm. Och då blir jag så himla varm i hjärtat när folk står där inne och är trevliga. Och man står för så här, vi sitter alla i samma båt. Och hur fan hamnar vi här? Och så står man och garvar lite. Jag vet inte. Och nu, vad det nu kan vara, att man, så här, att man levlar med
det
varandra.
Tycker
det tycker
viktigt.
Jag är superhärligt. Ja. Också just som du säger, man kommer ut från banan och någon säger grattis. Mm. Eller
men som mamma är du på rätt väg, tror jag, om du kan fostra den. Och det är också... Det blir framgång av det också. Det finns någonting i slutändan, så finns det någonting som gör att det där goda du har med dig och det positiva, det får du tillbaka.
Ja.
Det kommer vara så. Alltså jag hamnade i en sån situation här för ett tag sedan på något sätt som jag tyckte var kul, att jag hade den bästa kompis när jag gick från lekskolan till åttan, som heter Fabian Fischer. Vi som var tajtaste, man kan inte bli tajtare. Vi bodde i Uppsala i Sundersta. Han bodde på Rosenvägen 58 och vi bodde på en liten gård. Vi hängde jämnt. Och han var smart. Så det är lite hans fel att jag tycker att jag har lite jobbigt med skolan. För han var så smart. Så att jag tyckte alltid att jag var lite dålig. Men jag var bra på annat. Liksom. Och så jag var lite bättre på idrott och slöjd och teckning. Och han var lite smartare på matte och svenska. Och så. Men vi hade kul. Riktigt, riktigt kul. Och sen flyttade vi till Flyinge och han blev kvar uppe. Och han var ingen hästkille. Så vi höll inte den där kontakten riktigt. Så ringde han mig för ett tag sedan. Och så sa han, ja vad kul igen, så jag har sett att det går bra för dig och sådär. Och nu har jag en fru som kommer från Skåne. Och på sommaren är vi i Skåne, det var kul om vi kunde träffas. Och jag förstår ju det, det bästa är kanske att jag köper en häst till dig. Därför att då har du förmodligen tid med att umgås lite grann. Jag tycker det var så jävla god insikt. Men då tänker jag så här, att det där roliga vi hade, det glömde inte han. Och jag glömde inte honom heller, så jag åkte upp och hälsade. Så jag tror det här, alltså om man kan, jag tror att det är farligt att bli för mycket mamma, pappa, barn. Och alla andra emot oss. Och man blir så småttig för en dag. Jag tror det bästa är att barnen kan så tidigt som möjligt frigöra sig. Ibland så ser jag så här, så barn som är 25 år inom citationstecken, som lever med mamma och pappa fortfarande och åker på tävling och dit och dit. Jag tror inte att det är vägen till framgång. Jag tror att det krävs en rätt hyfsad tidig frigörelse om man sticker iväg. Det är min uppfattning. Sen kan man andra uppfattningar. Men inom våran sport så ser jag lite, så här, jag kan se 30-åriga barn ibland som säger mamma och pappa och på tävling och så här. Jag tror inte det är sunt.
Sen kan man då
får man hitta en annan väg i det, tror jag. Jag tror att vill man verkligen satsa på sporten, sen kan man göra det för att det är en kul grej, man jobbar med någonting annat och sådär. Men jag tror att det är viktigt att jobba med det sportsliga, att man kan gratulera andra, att man kan glädjas med andra, att man kan supporta andra, man kan hjälpas åt, man kan dela kunskaper ihop, man kan diskutera. Jag växte upp där på Flyinge med Rolf-Göran Bengtsson och Maria Gretzer och Peter Eriksson och Ragnar Bengtsson. Jag fick otroligt, jag var alltid sämst, men jag fick otroligt mycket kunskap. Och jag tänkte på det häromdagen faktiskt, att jag betalade aldrig för det där. Vi red ihop där i klubben och föreningen och gjorde allsvenskan och allt omöjligt. Och vad bra det var. Alltså, vad tacksam jag är att en sån som Rolf, jag kunde rida med honom så mycket. Och därför känner jag att jag vill gärna ge tillbaka också. Jag tror det är viktigt att man kan ge tillbaka på något sätt av den kunskapen man har fått. Och där tycker jag idag kanske väldigt många rider lite för mycket själva. Vi red ihop. För det fanns inte så många ridhus.
Jag tror att du har så rätt.
Ja, det tror jag också. Mm. dåliga på att hjälpas åt och dela med sig. Och...
Men det känns också som du säger, hela det här ert gäng, alltså Sverige är liten nu med Malin och Peder och dig och Henrik. Nu, jag känner ju inte er, så man vet inte vad som händer bakom kulisserna, men utåt sett så känns det som att, att det är en bra sammanhållning.
Enormt bra. Det är liksom, en community.
Ja, men det känns så verkligen.
Så, och just det, även för att ni tävlar mot varandra så hjälps ni ju fortfarande åt.
Absolut, alltså, det är inte, och det är det jag menar. Jag tror att det är bra att ha det som en ledstjärna. Mycket bättre än liksom att nu är vi mot världen och vinner, inte, vinner vi inte här och hoppas det går dåligt. Nu ska vi onda för den här. Så det är helt värdelöst. Skit i de andra. Koncentrera sig på sig själv och sin prestation. Ta hjälp, bli bättre. Kan ändå inte påverka motståndarna.
Nej.
Om du blir etta, två eller tre, vad fan spelar det för roll? Bara det går bättre. Alltså, att du utvecklas och hästen går bra. Och man...
Ja, det är faktiskt helt sant.
Tycker jag.
Jag håller med dig, helt och hållet.
Så roligt att onda är ett ord som alla kan. Jag tycker det är kul. Jag brukar säga det till Nicky alltid när hon rider in på banan. Det sista innan hon rider in, så jag kommer ihåg nu det viktigaste. Som hon nu, att ha kul, jag vet. Jag bara, det är det viktigaste.
Och sen en annan säger så det här med tur och otur. Det är någonting man ska försöka undvika och prata om. Som, hade du sån otur? Nej. Du rev det där hindret för du har en obalanserad sväng och korsgalopp. Innan. Och när du hoppar hindret innan så gick det bra och sen så landade hästen i obalans och så rev du det hindret. Det var inte tur eller otur. Utan försök analysera varför du får nedslag. Och snacka inte om det där med tur och otur, för det leder inte framåt.
Åh, gud, jag vill säga tur och otur.
Men låt bli med det. Lägg av med det. Det är fullständigt ointressant om du vill utvecklas.
Ja.
Utan titta, varför rev jag faktiskt? Inte handlar om tur och otur i alla fall, det kan jag tala om.
Nej, och det går inte att leva på att man kanske har tur nästa tävling. Ja,
fast okej, man säger så här då. Om en häst klonkar i en bom och den ligger kvar, tur. Om en häst klonkar i en bom och den ramlar ut, otur.
Ja, men det leder ingenstans.
Nej, det har du i och för sig. Det är inte
det, det, inget, det leder inte till någon utveckling.
Nej,
försöka tänka, försöka undvika saker som man inte kan påverka och jobba stenhårt med saker man kan påverka. Och just det som... För mig ibland, alltså, som tävlingsryttare sätta på sig offerkostnader, jag har inga pengar och det kan inte gå, eller jag har inte, ja, men det finns alltid lösningar. Alltså, det som kännetecknar en riktigt bra ryttare är att den aldrig ger upp.
Nej, för alla ryttare har haft motgångar någon gång i livet. Uff, i olika former liksom.
Alltså, det är ju motgångar jämt, om du ser det som så. Men det finns ju bara en som vinner varje Grand Prix. Varje helg åker man för att vinna Grand Prix. Det är en person som vinner Grand Prix. Resten har haft motgång.
Jag säger som Jens Fredriksson säger. Det största modet man måste ha är tålamodet. Mm.
Jag håller med. Ska jag släppa iväg honom och tagga in för sin tävling?
Just det, du ska tävla. Mm. Hur kommer det gå?
Ja, men jag tror det kommer gå bra. Jag ska inte rida för att vinna då. Jag ska gå in och känna på banan och känna på hoppningen. Och vi ska känna oss för.
Så att... För slutmålet med helgen är?
Grand Prix.
Grand Prix.
Gud vad roligt att du kommer vinna den.
Mm. Jättekul. Det,
då kommer jag vara motiverad.
Ja. Tack snälla för att du tog dig tid. Tack för att vi fick prata med dig. Ska vi kunna prata hela natten?
Ja. Ja, gud, ja.
Bra.
Lycka till.
Kör hårt.
Ja.
Det är bra. Hej då.
Hej.